Vilket ljud!
Ja, det är liksom bara ekar hela landskapet. Jag bor ju på andra sidan sjön, några kilometer ifrån. Så att man hör ju på kvällarna när vi är liksom lite olika väderlek, då kan man höra det här mjuka sången nerifrån dalen. Det är otroligt härligt alltså.
Här från den översta våningen i fågeltornet vid sjön Tysslingen i Närke har man bra utsikt över strandängarnas sångsvanar och gäss och över Mats Rosenbergs liv och gärning som naturvårdare. För här har han en lång historia.
Så i min väldigt tidiga barndom så vet jag att min pappa tog med oss småglöttar hit en vårmorgon och vi tittade på sångsvanar just. Och det var inte så att min far var någon fågelskådare på något vis, men han hade väl fått för sig att det kunde vara lite mysigt att åka hit, och det var det verkligen.
Mats Rosenberg blickar numera inte så långt in i framtiden för egen del. En svår sjukdom gör att han tar 3 månader i taget. Bakåt är siktdjupet desto större. Under sin ungdom såg han strandängarna runt Närkes grunda slättsjöar växa igen. Av de 17 000 hektar slåtteräng och betesmark som fanns på 1800-talet återstod till slut bara en liten glugg just här vid Tysslingens norra spets.
Och det var det enda området, enda lilla ytan, kanske 10-15 hektar som fanns kvar i Örebro län innan trenden sen vände på, mycket på grund av att naturvården började engagera sig. Ja.
Och mitt i den förändringen stod Mats Rosenberg, först som ideell naturvårdare och sen som kommunbiolog i Örebro. Att han fick Artdatabankens stora naturvårdspris 2021 är ett kvitto på att det han gjort är något alldeles extra. Ur ett livsverk som omfattar insatser både i Kilsbergens skogar, längs vattendrag som Svartån och Järleån och i slättsjöar som Kvismaren och Tysslingen lyfter juryn speciellt fram det nästan osannolika som har gjorts vid Rynningeviken på den sorgliga landremsan mellan Örebro stad och sjön Hjälmaren.
Där vi omvandlade gamla industrilandskap, en oljehamn och deponier och så till ett naturlandskap. Så att det har varit en spännande livsresa kan man säga i landskapet.
Då har vi fått överblick över landskap och livsverk. Nu behöver vi faktiskt vila öronen från sångsvan. Så vi rundar Tysslingens nordspets och kör på småvägar mot Mats Rosenbergs hem på andra sidan sjön. På vägen dit passerar vi en plats som är värd några extra ord. En bit ner längs den mjuka sluttningen mot sjön står en ensam vidkronad ek omgiven av öppna fält. Och även om man bara som nu ser platsen i ögonvrån när man far förbi, så känner man direkt, exakt där hade tjuren Ferdinand satt sig om han hade fått välja.
Just den här platsen här på västra sidan av Tysslingen är ju en sån här plats som jag har älskat. Det var första gången jag tog med min blivande hustru ut i naturen, så var det hit. Och där satt vi åt matsäck vid den här eken.
Och just under den eken står det nu en vacker raststuga, öppen för alla, uttänkt av Mats Rosenberg. Den är som ett litet monument över något som genomsyrar hela hans gärning. Det handlar inte bara om att värna biologisk mångfald i landskapet, utan också om att det ska vara gott att vara människa där. Och allra tydligast har nog det kommit till uttryck i den stadsnära naturen.
Folkhälsoaspekten har ju varit jätteviktig, speciellt i de här nära landskapen till tätbebyggelsen. Men också att skapa attraktionskraft för en kommun och en stad. Och vi har ju sett det, hur i princip alla stora byggbolag i Örebro har velat etablera sig i anslutning till reservatet. Och i många helsidesannonser så har det stått då att kom och bo här, ha nära till naturen och nära till staden. Och det är ju otroligt många människor som uppskattar just det. Jag skulle önska att alla städer hade det konceptet. Så attraktionskraft för kommunen, folkhälsa och möjlighet för människor att koppla av i naturen. Koppla det till själva det ekologiska, biologiska naturvårdsarbetet.
Är det så du säljer in det till politikerna? Att det här gör inte bara att arterna får det bättre, utan här kommer människor att trivas också?
Ja, egentligen har vi väl inte behövt sälja så mycket med ord, för det blev så väldigt tydligt egentligen med de här satsningarna nere i Oset och Rynningeviken, och människor fullständigt strömmade till det området och man pratade med grannar och man guidade varandra, och rätt vad det var så nådde naturligtvis det här fram till de som bestämde också. Mm. Så när jag och mina kollegor kom då med ett jätteförslag för hela Örebro och 13 nya naturreservat på ett bräde, då kände sig politiken väldigt trygg med att det här är bra för staden, det är bra för våra invånare och de här besluten är uppskattade. Så då vågade man ta stora beslut av bara farten.
Jag tänker på det du sa om att människor ska trivas också. Nu när vi sitter på din veranda här.
Ja.
Och med stora glasytor ut mot en fantastisk hagmark snarare än trädgård.
Ja,
kan man nästan hagmark. Säga. Och talgoxar flyger ut och in i holkarna här utanför. Och det är inte utan att man blir lite sugen på att gå ut.
Det kan vi göra.
Ska vi ta och flytta oss?
Ja, det gör vi.
Ja. Ja, du har inte placerat dig här av en slump, kan man säga.
Nej.
Att det här blev din plats på jorden, det förstår jag. Har bland annat att göra med den här skogen.
Ja, och sen som barn redan från 8-9 år så cyklade jag och mina kompisar ofta till Tysslingen. Och då, på den tiden kändes ju Kilsbergen som klippiga bergen eller Alaska. Det var det här stora, okända där allt är möjligt. Att gå lite längre in, att följa bäcken ytterligare ett steg. Att inte veta vad som fanns på andra sidan. Det var något oändligt och något väldigt spännande.
Vad grundlades i din barndom då, som du har haft med dig i ditt yrkesliv?
Ja, någon sorts upptäckarglädje och vad ska jag säga, djup samhörighet med naturen. Ja, det har varit och är väldigt betydelsefullt för mig på alla sätt faktiskt. Och jag tror att för väldigt många som lyssnar på radio här nu så känner folk samma sak. Och det är också viktigt att unga, de kommande generationer får chans att hitta det här. För att den dagen man har kärleksbekymmer eller sorg eller stress, så är det så skönt att kunna få själv medicinera lite grann genom en promenad i något område man tycker om. Så det blir en resurs för människor.
Du har ju själv hamnat i den situationen.
Ja, det har jag gjort. Jag är väldigt sjuk egentligen, men och då blir de här små vardagsupplevelserna ännu viktigare. Det är inte de här stora, braskande, häftiga sakerna eller inte ens de där avlägsna resmålen, utan det är det som är nära och hemma och väldigt vardagligt egentligen. Det är det som är det viktiga.
Jag tänker att det har blivit ännu viktigare nu för dig än det egentligen på sätt och vis är för oss alla, att tänka efter vad man använder sin tid till.
Ja, det...
Vad tänker du kring det? Du jobbar fortfarande med naturvårdsuppdrag och sånt.
Det blir ju så, min tid är osäker så att säga framöver, och då har jag ju kommit på det, tror jag delar den erfarenheten med många, att det är det här vardagslivet som är det allra viktigaste, och då är faktiskt arbetet också en del utav det, men i lagom mängd då. Mm. Så den här möjligheten att få vara lite fri, att kunna kanske sitta och skriva när det regnar och blåser och åka ner till Tysslingen när solen bryter igenom och liksom bestämma lite själv, det känns ju som en fantastisk förmån.
Om du sluter ögonen och bara lyssnar, får jag be dig göra det bara lite och sen säga vad det väcker för känslor att höra detta?
Så, jag är väl någon sorts naturromantiker i grunden, och ljudet av naturen och fåglarna betyder nog jättemycket faktiskt. Här kopplar jag av, här fylls jag av egentligen massa positiva känslor. Det betyder mycket, mycket.
Känner du också lite grann din egen delaktighet i det här? Att du faktiskt varit med och möjliggjort att det får låta på det här sättet?
Det har ju varit en stor del av arbetsglädjen faktiskt, att se arter komma tillbaka, men också att se människor, andra människor, att de får möjlighet att njuta av samma sak som jag njuter av. Det har varit en väldigt stor glädje faktiskt. Jag känner mig delaktig.
Det här var en podd från P1, Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns när du vill i vår app, Sveriges Radio Play.